Så skal vi fortsette med å høre ifra, også fra 6. kapittel i Matteus evangeliet, ifra det 21. vers og videre, eller fra det 20. vers og videre i Jesu navn. Jeg sier dere, det er altså Jesus, jeg sier dere, dersom deres rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og farisernes, kommer dere ingenlunde inn i himlenes rike. Dere har hørt at det er sagt til de gamle, du skal ikke slå ihjel. Men den som slår ihjel skal være skyldig for dommen. Men jeg sier dere at hver den som blir vred på sin bror uten grunn, skal være skyldig for dommen. Men den som sier til sin bror, Raka, skal være skyldig for rådet. Men den som sier, du dåre, skal være skyldig til helvedes ild. Derfor, når du bærer ditt offer frem til alteret, og der kommer huet at din bror har noe imot deg, så la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din bror, og kom så og bær ditt offer fram. Skynd deg å være føyelig mot din motstander så lenge du er med ham på veien, for at ikke motstanderen skal overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til tjeneren, og du blir kastet i fengsel. Sannelig sier deg, du skal ingenlunde komme ut derfra, før du har betalt den siste øre. Herre, det er ord fra din munn. Ord som er levende og kraftige. Å Herre, la din gode Hellige Ånd få rett tolke dem for oss til ditt navns ære. Amen. Vi hører her om de skriftlærde og farisærene. Dersom rettferdigheten deres ikke overgår de skriftlærdes og farisernes, kommer dere ingenlunde inn i himlenes rike. Farisær, det er jo et skjellsord, det er hos oss. Det er jo noe av det verste man kan si om en mann, du er en farisær. Slik var det ikke den gangen. Farisær, det var et hedersnavn. Det var de av folket som tog det mest alvorlig med å leve etter loven, og kunne holde Guds bud. Og nå har Jesus riktig nok sagt det at farisærene, så han hatt vat mot farisærene surdeig, og sa at det var hykleri. Men det betyr jo slett ikke at enhver farisær personlig var det vi kaller en bevisst eller forsagen hykler. Det var jo fine typer iblant dem. Vi kan jo bare tenke på Nikodemus, som var farisær. Og Paulus da, det navnet som er så kjært, han forteller jo det når han står og forsvarer seg for kong Agrippa, at ja, de vet alle sammen, hvis de bare vil ut med det, at jeg er oppdratt i vårt folks strengeste parti som fariser. Og når han forsvarer seg for jødene selv, så sier han, jeg er en fariser, en sønn av farisere. Så det er ikke det at farisære, det var dårlige mennesker i og for seg, og det verste pakket. Nei, det var som sagt et hedersnavn. Hva var det som var galt med dem? Når Jesus sier det, hvis ikke rettferdigheten vår, eller disiplenes, eller vår, overgår dere, så er vi utenfor Guds rike. Hva var det som var galt med dem? Ja, hva var det? De stolte på seg selv at de var rettferdige, sier Jesus et sted. De la vekt på det utvortes, og så regnet de med, ja, når de holdt loven sånn på utvortes vis, de ikke slo noe ihjel, og ikke drev hos, og når de holdt loven på utvortes vis, ja, så var de rettferdige. Det i Romerbrevet sier Paulus om dem at ja, han ber for sitt folk, og gjennom det vitnesbyrd de har nitret for Gud, men det er uten forstand, uten skjønnsomhet, for de kjente ikke Guds rettferdighet, og strevet efter och grunda sin egen och gör sig rättfärdig själv. Och så inbilde de sig, när de där kunde hålla loven utvåtes, så var det i orden, så klarade de sig. Nej, 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 säger Jesus. Nej, 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 nej. Och Paulus fortäller ju det själv i Filipperbrevet. Han säger, jag har ett när det gällt rättfärdigt till loven. Ja, var nu lastelig. Och du må veta, han hade den bevissthet i den tiden förfullt till de kristna. Att han hållt loven han var ju lastig till loven. Men du, när han fick ögonen upp, vad ser han så? Det som var med en vinning, det har jag aktat för tap. Jag aktar allt för tap för att kunna bli Kristus. Och den rättfärdigheten hans som han droste sig av, vad kallar han det nu? Skarn! Ikke någon mindre skarn, det hållt inte. Nej, 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 det hjälper inte om vi är pen utvåttes. Och Jesus sa om dem, de var som en kalka grav som var fin utvåttes, men full av dödning i ben inni. Sån må det inte vara med oss, vi må ha något annat, någon som håller. Och detta med loven, de missbrukte ju loven fullständigt. De mente att loven skulle göra dem rättfärdiga. Loven är inte gitt att göra någon rättfärdig. Vi får höra det i Romarbrevet, att loven kom till. Vad skulle den göra oss rättfärdiga? Nej, den skulle göra oss till syndare. Loven kom till för att fallet skulle bli stort. Den som har med loven att göra, lovens första och viktigaste uppgave, är att göra mig rättfärdig, men att göra mig till en verklig syndare, ett förtappt syndig människa. Jag ska få en tillstoppet mun så jag är skyldig för Gud. Och hvis inte loven får virka det i mig och i dig, så missbrukar du Guds lov. Och så blir du i samma klass som fariserna. Den är med en rättfärdighet som icke håller och icke hjälper. Loven är gitt för att vi ska känna synden vår och veta vad vi är. Och att för att synden ska bli övermåte syndig, heter det i Romarbrevet 7 kapitel. Nå ja, detta var så långt om fariserna. När vi så läser vidare här, detta, om det visst, ja, om du är slik emot någon att du ser ner på din dåd, din torsk, då har du skyldig till helvetes ill. Vad är det för något? Jag har stött på uttalelser, skriftlig och kanske muntlig också, folk som inte vill ha något med frälse vid Kristi blod, detta med nåd och detta ska och bli frälst vid en annans förtjänste. Nej, 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 men bergpräkningen, det är någonting, och livet i bergpräkningen, det är något, det kan jag acceptera. Jag vet inte något sted i skriften som i den grad tar fram mig allt hopp om att kunna klara mig med mig själv som bergpräkningen. Hör bara, vi ska läsa om igen här vad det vers här. Jag säger dere att världen som blir vred på sin bror utan grund. Ja, du har väl aldrig det du väl? Har du det någon gång? Världen som blir vred på sin bror utan grund ska vara skyldig för domen. Och den som säger till sin bror raka, det är nu ett ord i brukte som egentligen betyder du innehållslös. Den som säger det, han ska vara skyldig för rådet. Men den som säger du dåre, han ska vara skyldig till helvetes ill. Det är bergpräkningen du. Sådana är det Jesus tolkar loven för oss. Det är betydningen av loven. Och det är betydningen av det bud du ska slå ihjäl. Så viktigt är det. Och där står vi. Vår annan är vår stilling då? Vem kommer undan då? Är vi inte skyldig till helvetes ill allihop? Jag är det i alla fall, visst det har hjälpt mig själv. Det är ingen tvil om det. Det var mycket ord i min mun och mycket tankar i mitt hjärta som gör mig skyldig till helvetes ill. Vad är det med dig? Åh du, ska vi bestå för Gud så må vi sannolikt ha en annan rättfärdighet än den som består bara jag kunde hålla det utvåtesbudet och leva bra utvåtes. Så må sannolikt ha något annat. Finns det en annan rättfärdighet? Åh, Guds lov och tack. Jag tänker om den finns. I det 10:e kapitlet i Romarbrevet, där heter vi att det var, Paulus talar om sitt folk och säger det, ge dem det vittnesbörd att jag nyter det för Gud, men icke med förstånd, icke med känslighet, för de kände icke Guds rättfärdighet och strävet och grundlägger sin egen, och därför ger de sig in under Guds rättfärdighet. Men så säger han, hör nu, Kristus är lovens ände till rättfärdighet för världen som tror. Kristus är lovens ände. Vad betyder det? Han har uppfyllt den, han. Han klarat det, han. Icke bara ett och annat utvåtes bud, men loven i åndlig mening, hela loven. Han klarat den slik att han kom till ändes med den och uppfyllde allt sammen. Det blev ett bud stående igen som icke är uppfyllt och gjort. Han ropte ut på Golgata, det är gjort, det är fullbrakt. Det var ingenting tillbaka. Kristus är lovens ände. Ja, vad hjälper det mig? Till rättfärdighet för världen som tror. Tror jag på ham, så får jag hans rättfärdighet. Och så har vi det som vid underljor i första Korintierbrev, första kapitel, att han är blitt oss rättfärdighet från Gud. Kristus är blitt oss rättfärdighet från Gud. Och ett annat ord som vi kan fryd och glädja oss över, vi har i det femte kapitlet, är det väl, i Romarbrevet, hör nu. Liksom de många blir syndare vid det ene människas olydighet. Vad betyder det? Jag blev en syndare där jag gjorde en eller annan gång där jag begynte att göra något galt. Jag är född som en syndare. Jag är född med en syndig natur. Och det är du också. Syndare har vi arv. Vi är syndare. Vi har det som arv. Vi är född som syndare. Liksom de många blir syndare vid det ene människas olydighet, ska du höra, så skall också de många bli rättfärdiga vid den enes lydighet. Halleluja! Jag vill gärna vara lydig mot Gud. Gud har skapat det sin inne. Men vilken dag var det jag var akkurat som jag skulle vara. Den dagen har inte varit enda i mitt liv. Hur är det med dig? Men här är en som var lydig fullständig och aldrig var lydig. Och så heter det, de många ska bli rättfärdiga vid den enes Jesu Kristi lydighet. Och när aposteln fick öje på detta, där han, vi hade där ifrån Filipperbrevet, att det som var med en vinning har jag aktat som ett tap. Jag aktar i sannhet allt för tap. För det är kunskapen om Kristus Jesus min Herre som eget mervärt. Han får vi skylla lite tap på allt, och jag aktar för skam för att jag kan vinna Kristus och finnas i ham. Hör nu, icke med min rättfärdighet, den som fås vid loven, den som är av loven, men med den som fås, som är gav, alltså som en får, som är gave, den som fås vid troen på Kristus, rättfärdigheten av Gud på grund av troen, en som jag tar emot när jag tror ord hans och tar emot den, där är den rättfärdighet som gäller för Gud. Någon annan finns där icke. Och det är den vi må ha tak i allihop. Och tro jag evangeliet. Inrömmer jag att jag är en synder. Blir munnen lukket och jag står för Gud som en skyldig, som en synder. Och hör detta budskap att hans lydighet gäller för mig. Och jag tror det. Och så står jag för Gud som jag aldrig hade syndet. Då jag är klätt i Kristus och har hans rättfärdighet. Och den håller. Väl, Guds lov och tack. Men vad så med loven då? Ja, det har vi inte nog med loven att göra. Vad så, ska vi säga slik? Hör vad ord säger du om detta? Vi ska framdeles vända oss till Rombrevet. Det är ett känt ord i åttonde kapitel i Rombrevet. Ja, vi begynner med begynnelsen. Så er det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus. Nei, der er ingen fordømmelsesgrunn, for de er rettferdige, de. De har hans rettferdighet, de som er i Kristus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud. I det han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse, og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Det kunne, loven kunne ikke få bukt med min synd, det kunne ikke skille meg fra min synd, det kunne ikke bli av med synden. Men det som ikke loven kunne gjøre Gud, ja, det må vi ikke stanse av og til det siteres, det som ikke loven kunne gjøre Gud, det er ikke sånn vi skal lese det. Det loven er også fra Gud, men det som ikke loven, Guds lov utrettet, det gjorde Gud på en annen måte. Han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse, og så la han synden over på sønnen. Og så blir sønnen gjort til synd for oss, og så fikk synden sin dom. Den ble fordømt og fikk sin dom og ble tatt bort ved Jesu Kristi offer. Og så heter det, hva så? Hva så med loven? For at lovens krav skulle bli oppfylt i oss. For at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer til kjøtet med tråden. Hva er lovens krav for noe? Hva er det for noe? Vet du hva det er? Ja, du vet vel det. Lovens krav er at du skal elske. Du skal elske. Det er egentlig det som er den åndelige meningen i loven. Og så heter det i Galaterbrevet 5:14, hele loven er oppfylt i ett bud, i dette du skal elske nesten deg selv. Hele loven, det er egentlig loven du skal elske. Og har du fått tak i Kristus, hva så? Da skal lovens krav bli, dette som ikke kunne skje uten Kristus, da skal det skje hos meg og deg. Da skal vi kjærligheten, den følger med, det er hvor rettferdig vi får den uforskyldte rettferdighet. Hvis ikke kjærligheten følger med, så er det bare bedrag, da har du ikke fått fatt i rettferdigheten da. Hvis ikke kjærligheten er blitt med, så er ikke du født på ny. Og vi kan jo bare, ja, vi kan ta et blikk inn i fariseeren Simons hus, hvor han har innbudt Jesus og mente han har gjort ham en stor ære. Og så kommer der det vi kaller en gatejente, som har levet som en gatejente, og så gikk hen ved Jesu føtter og gråt og vasket føttene med sine tår og kysset og salvet føttene hans. Og Simon forarget seg. Han kan ikke være en profet, han som kan tillate sånt. Og så kjenner du ordet fra Jesus. Jeg har noe å si deg, Simon. Ja, si frem. Det var en som lånte ut penger, det er to skyldnere. En skyldte han 500 landstige kroner, en annen 50. Og så hadde ikke noe betalt med noen av dem, og så tilga han dem begge to. Hvem vil elske ham mest? Ja, jeg tenker den som han etterga mest, sa Simon. Du dømte rett. Se henne der. Hun har fått sine synder forlatt. Hun har fått sine mange synder forlatt. Hun har øynet det at det er forlatelse for hennes mange synder. Og se hva det skaper hos henne. Har det skapt det hos deg? Vet du dette? Kan du si det du også? Jeg vet at jeg gikk da fra døden til liv. Hvorfor? For jeg elsker brødrene. Jeg har fått brødrene kjær. Jeg elsker Jesus og jeg elsker brødrene. Har du noen erfaring på det? Hvis ikke det skjedde, hvis ikke det er lovens krav, hvis ikke det er skapt i deg, hva så med troen din? Det er ikke livet den da. Og så heter det han som sier dette, at vi vet vi har gått over fra døden til liv, for vi elsker brødrene. La oss ikke elske med munn og tunge, men i gjerning og sannhet. Kjærligheten må være i gjerning og sannhet. Og det er ikke på noe område at dette skal prøves sånn som nettopp i broderflokken. For denne kjærligheten her er tal om, hva kaller skriften den? Broderkjærlighet. Broderkjærlighet. Finnes den hos deg? Ja, då är det ett vittnesbörd om att du fått fatt i nåden och blivit rättfärdiggjort oförskyllt av nåde. Finns den icke? Ja, så hör du fariseflocken till i verkligheten. Där du utanför nåden och må klara dig med du har själv. Och så har vi dessa allvarliga ord i texten vår här om förhållet bröderna emellan. Detta är vidunderligt som nåden skapar i en synders hjärta. Att vi, ja, vi hörde sangen, jag älskar Jesus. Och älskar jag Jesus, så älskar jag bröderna. Älskar jag inte bröderna, så älskar jag Jesus heller. Det som du inte älskar din bror som du har sett, då kan du älska Gud som du inte har sett. Och så, men det må du veta att detta är ett underligt nya liv som den helige ande skapar, som evangeliet virkar. Det må du tro Satan hatar. Det må du vara säker på att Satan hatar. Och gör allt vad han kan för att ödelägga. Och vem av oss undgår det? Kan han få till partisinn och misstanke mellan bröderna? Kan han få till något sånt? Han kan inte göra Guds rike större skade än att ödelägga broderkärligheten och brodersinne. Blir det ödelagt så ska det vara tack. Och vi har hört oss allvarliga påminningar här nu om ställningen som vårt land är i och uppmuntring till att be för vårt land. Och vi vill säga amen till och be Gud att få vara med. Men vad var det som gjorde att lysestaken blev flyttad ifrån Lilla Asia? Det var inte den yttre motstånd. Vad var det så? Vi läser i uppenbaringen när det står om menigheten i Efesus. Och det är, ja, det griper mitt hjärta när jag tänker på att det virkade den menighet som Efesierbrevet skrivit till. Som var så fyllt av Guds nåd och Guds kraft och välsignelse. Och här skulle vi sagt den samma menigheten. Det, jag har emot dig att du har förlatt din första kärlighet. Ellers var allting i orden. Men jag har emot dig att du förlatt din första kärlighet. Kom därför ihåg vad du är fallen ifrån och omvänd dig. Ellers kommer jag över dig och vill flytta din lysestak fast i sted. Det är skräckligt med angreppen utanför er. Vi ska se förbi hur förfärligt det kan vara. Och stillingen och så vårt folk var i. Men det som gör att lysestaken flyttas, det är inte motstånd utanför. Men när hjärtat blir kolla i flöcken, när vi faller för den, hvis kärligheten blir kolla hos oss och vi börjar se och broder kärligheten ödeläggs, det är det som kan vara orsaken till att lysestaken flyttas. Och låt oss vara uppmärksam på vad Jesus lägger oss på hjärtat här. Och så hör vi det, om din bror har något emot dig. Är det så farligt? Kan du undgå det? Ska din bror ha något emot det? Kära, det må inte vara något missförhåll med den bröder. Det må inte vara det. Och då så må du se och få det i orden. För du gör all annan gudstjänst är förgäves. För all offring och all guds är nyttryck. Då visst du går med ett sinnelag som är urätt sinnelag i mitt bröderna. Det nyttar inte nog vad du gör då. Lägg ditt offer ligga där och se för det i orden först. Vad är det Herren här vill lägga oss på hjärtat göra? Om jag talar med människor så änglars tunga och icke kärlighet. Lydne malm och klingande bille. Om jag har all tro så jag kan flytta i fjäll och icke kärlighet. Vad hjälper det? Om jag ger mitt lekem till att brännas. Om jag ger allt det jag äter, det är fattig och ger mitt liv. Och icke har kärlighet. Det gagnar mig icke. Då är icke livet där. Då är icke livet där. Då blir jag likväl som en kalket grav. Samma farisäerna. Hvis jag manglar kärligheten. Vi må vara klara över att Satan hatar detta som evangeliet skapar i våra hjärtor. Och pröv på alla måter och ödelägga det. Och det må han inte få gjort. Lars därför hör loven och hör den slik att munnen verkligen blir stoppet hos oss. Att vi blir stående för Guds skyldige och får ta nåden till oss, att vi också har, att den flyter över till andra. Och detta med, ja, kärlighet i gärning och sannhet, det som är först och främst kommer an på det, ja, det är nog att vi tåler varandra och tillgiver varandra. Överskriften lägger vikt på detta, att vi tåler varandra och tillgiver varandra om det är klagomål. Och hvis ikke jag gör det, vad så? Hvis ikke jag vill tillge den som jag synes har som ikke är som det skall emot mig, hvis ikke jag vill tillge den, vad så? Där stänger jag nåden utifrån mitt eget hjärta. Tillge jag ikke, så får jag ikke tillgive sig själv. Det hjälper ikke vad jag menar om mig själv och vad jag prövar att tro. Hvis jag stänger nåden, likadant Guds nåd får tillflyte en som har syndat mot mig, så får jag ikke nåden själv. Så viktig sak är detta. Vi kan bara tänka på det som är talat till oss i det 18 kapitlet hos Matteus. Han som har fått all tillit och gick fri utifrån husbonden med all tillit. Och så mötte en som han inte själv ville kunna tillge. Och så blev han övergitt till den som pinar. Och så säger Jesus, slik ska eders himmelske far gör med er, om icke en vär adera hjärte tillger sin bror. Han, så allvarlig sak är detta. Och vem är det av oss som undgår Satans fristelse och angrepp på detta område? Vem är den? Det har jag lust att se. Och här gäller det att Gud får makt över oss, att nåden får makt över oss, så troen vår kan vara virksom i kärlighet och inte vara en död ting och en död tro, men en levande tro som är frukt för Gud och som visar sig först och främst i kärlighet. Och broderkärligheten, ja, den stannar inte där. I broderkärligheten, kärlighet till alla, så där. Och hos Gud är det nog att få någon söka till. Det är bara om att göra att vi inrömmer vad vi är och har bruk för den och tar emot den, så är det inte ände för och gränser för vad den kan uträtta i en förtappt synders hjärta. Och det må den få lov till, ellers hamnar vi bland farisäerna allihop, men så har bara något utvåter som inte är liv i och inte ånd och sannhet.